I like beer. I want beer. Gött, Hantverksbira. Hantverksbira podcast. Jag har tagit med Filip från Svartberget.
Tjena, hej.
Trevligt.
Välkommen.
Tack så mycket. Ja, tack.
Vi känner inte varandra alls.
Nej, absolut inte.
Och vi är återigen då fortfarande på
en öl
och whiskymässa i Göteborg.
Göteborg, ja.
2024.
Man springer ju inte vägen förbi Åre kanske, alltid.
Nej, det finns ju inbitna skidåkare som gör det. Mm. Men annars är man ju inte oftast förbi där liksom.
Men min son har flyttat till Östersund igen. Så att det blir nog året i sommar en sväng.
Trevligt, trevligt.
Hoppas vi alla.
Vet du vart du ska åka då?
Ja. Vet du vart jag ska åka?
Ja, det finns väldigt bra ölbar i Östersund.
Ja, Artut var jättebra. Ja.
Precis.
Danne där.
Ja. Där har jag redan provat.
Där har jag redan varit och poddat.
Ja.
Provat och poddat.
Ja.
Men Svartberget ska vi snacka om nu.
Ja,
vad kul. Mm. Ett tag så kallades ni i alla fall Sveriges högst belägna bryggeri.
Mm, absolut.
Det kanske är så fortfarande.
Ja, tekniskt sett är det liksom att det finns... Vi startade ju uppe på Åreskutan i källaren där på en restaurang som en bryggpub från början. Det bryggeriet finns kvar där, men vi har väldigt liten aktivitet. Mm-hmm. Det vi har, när vi väl startade vårt stora produktionsbryggeri så startade vi ett litet mixed fermentation program uppe på fjället där. Så vi har ju lite öl kvar från det. Liksom. Vi lagrar liksom vildjäst öl.
Uppe på fjället. Jag tror jag pratade om att den säsongen här var ett sånt exempel.
Ja, men precis. Den säsongen här vi är med på mässan är ett sånt exempel. Liksom. Men det är ju ingen jättestor produktion och planerar inte vad det heller. Liksom. Så.
Men det måste vara otillgängligt. Liksom.
Otillgängligt och svårt. Och... Absolut. Ja.
Eller får ni upp den då? Är det skoter upp då? Eller...
Det är, ja, på sommaren går det bra att köra bil, men annars är det ju skoter.
Uh-huh.
Så när vi drog igång bryggpubben där uppe, då hade vi redan en fungerande bar som sålde 10 000 liter öl per säsong. Liksom. Mm. Så vi visste ju liksom att vi vet ju att vi kommer sälja ölen, för folk kommer in och dricker öl och äter lunch där. Liksom.
Men detta är ju skitsystemet.
Ja, det är skitsystemet. Det är det.
Så det är någon av de restaurangerna som finns
uppe på fjället. Ja, precis.
Uppe på fjället. Var det primärt då folk under så här skiddagen, eller var det även så att man kan åka upp och käka där utanför lifttid?
Nej, det var mest på skidor. Liksom. Ja. Man var tvungen att ta lift.
Ja.
Så att det började där, och det var alltså jag skulle nog inte dra igång ett bryggeri om jag inte hade varit för det här bryggpubsformatet liksom. Mm. För jag, som många andra som startar bryggeri, kommer ju från en hembryggarbakgrund.
Ja. Och du såg också varit hembryggare tidigare då.
Ja, precis. Och då alla processer och så här i början, det är väldigt svårt. Mm. Och det absolut svåraste fortfarande, det är ju förpackningsprocessen och det här eftersom man har en bryggpub och serverar från serveringstankar direkt i baren, då kunde man ju testa ölen smaka varje morgon, om man vet. Liksom.
Ja.
Ja. Så det var ju ett väldigt tacksamt sätt att starta på.
Ja.
Och ett kul sätt att starta på. Och det har vi ju, trots att vi inte har en bryggpub kvar, så har vi hållit kvar den mentaliteten med att ha en bred portfölj, mycket olika öl och roterande, som en bryggpub brukar ha. Liksom.
Mm.
Det är ju bryggpubsformatet är fortfarande väldigt okänt i Sverige. Om man jämför med andra länder liksom.
Ja.
Så finns det inte så många bryggpubbar att besöka.
Nej.
Men det hoppas man ju på att det också ska gå i rätt riktning.
Ja. Det kanske är lite bortskämda i Göteborg, där det finns ändå några stycken av dem, så sett.
Ja, precis.
Ja, precis. Med Format Taproom då.
Ja, precis.
Men också restaurangverksamhet självklart, för det måste du ha för att kunna dra Taproom.
Ja.
Men okej, när var vi detta 2017
drog vi igång det på fjället.
Ja.
Och sen höll vi på där i ett par år, så 2019 så drog vi igång det stora bryggeriet. Då hade vi flyttat ner till Duved, heter det, som är en grannort till Åre.
Ja.
Några kilometer väster om Åre.
Ja. Så då körde ni två år där uppe på fjället för egentligen bara egen försäljning då?
Ja, precis.
Var det så att några polare och andra restauranger var intresserade?
Nej, men vi körde lite... Vi var faktiskt här på Nybryggartorget, här på den här öl- och whiskymässan med öl därifrån.
Okej.
Okay. 2000... Vad kan det ha varit? Ja, men 2018 eller 19.
Ja,
eller
precis, sånt. I början där då.
Så att vi hade ju kapacitet att göra mer än det som såldes i baren där.
Ja.
Så vi fattade ju av lite och sålde iväg lite liksom, på sidan av. Men det var ju, logistiken var inte direkt bra.
Mm. Ja, men pratade volym då. Alltså, du sålde 10 000 liter öl.
I baren, ja.
I baren, ja. Men det var inte bara eran öl, tänker jag. Utan,
jo,
blev det så?
Ja.
Alltså ni sålde 10 000 liter av egenproducerad öl?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, men vi tog bort Carlsberg och hela det systemet, när vi drog om själva liksom.
Ja.
Och det funkade bra liksom. Det var ingen som Det var ju inte liksom en utpräglad ölbar eller ölrestaurang det där, utan det var ju en skidrestaurang. Mm. Men det gick bra i alla fall.
Mm. Men vad var det som gick fortfarande då? Var det fortfarande lagen som var det som,
absolut.
Som gick?
Ja,
absolut. Och det var den första ölen ni gjorde också då, eller?
Nej, den första ölen vi gjorde tror jag var en IPA faktiskt. För då hade vi kvar kanske Carlsberg några månader eller något sånt där. Mm. Och sen började vi med egen lager. Mm.
Men vad var responsen då från?
Ja, men den var positiv. Mm. Absolut. Det var ju, men som sagt, det var ju inte ölmänniskor som var där och drack.
Nej, men jag tänker just det som är intressant.
Men det var
också
det som var intressant, att de tyckte det var bra liksom. Mm. Vi hade ju 10 kranar. Mm. Och hade en bra spridning av olika stilar och så vidare, men det var ju absolut lager som gick mest och sen IPA.
Jag kan tänka mig, det är få förunnat att någon som startar en bryggeri och får direkt vår feedbacken från kunderna.
Ja, men det är fantastiskt. Det är skitkul att ha alltså, det där direkt. Liksom. Mm.
Så tänker jag, som du var inne på det här också, att det är ju lite dröm för alla bryggare att kunna ha helt kontroll på hela distributionskedjan. Ja. Ja. Alltså från tank till
dryck.
Tapp, ja, och till kund i princip.
Ja. Ja,
och du har ju möjlighet att sprida liksom, tankarna, brandet, rubbet, liksom, idén kring ölen på ett bra sätt.
Ja.
Så det känns som att det var en bra liksom,
bra start.
Ja, men grogrund.
Ja, bra grogrund.
Börja etablera där och bygga upp ett renommé. Och många som kommer dit kommer utifrån också. Mm.
Så är det.
Kan ju ta med sig detta vidare ut.
Ja, verkligen.
Så att det blir ju en samlingspunkt som sen splittras ut igen. Då.
Ja.
Men om man ser Duve då, vad brygger ni mest av det? Brygger ni mest, är det lager som man säljer mest? Eller?
Det har blivit det. Våran strategi är ju liksom att kunna tillgodose den lokala marknaden med öl. Och då blir det ju väldigt mycket lager.
Mm.
Att vi har stora kunder som efterfrågar det. Så jag tror att men någonstans 50-60% brygger vi lager. Mm. Men sen så gör vi väldigt mycket annat också. Mycket IPA. Och sen en hel del andra liksom, lite mindre stilar. Men det beror lite på vart det ska. Ska det till Systembolaget, så vi får ju tänka till. Vi har ju både det här med att vi ska tillgodose de lokala öldrickarna som kommer, men också liksom de som är ölintresserade.
Mm.
Så att vi har ju haft, liksom, för vad våran storlek så har vi ganska mycket släpp och mycket produkter i omlopp.
Ja.
Det har vi absolut. Men vi har ju en väldigt bred profil på vår öl. Vi har ju liksom inte, och det är ju det som kommer från den här bryggpubsmentaliteten.
Det finns något för alla liksom.
Ja, men lite så. Och vi liksom, vi springer ju inte på de allas liksom senaste trenderna kanske, men vi gör ju öl som folk vill dricka också. Mm. Så att vi tittar ju på marknaden och så gör vi öl som vi själva tycker om att dricka. Mm. Men vi är ju otroligt passionerade av öl, vi som jobbar och jag som grundare. Så att vi har ju liksom en stark förkärlek för mycket traditionella grejer, men också en del liksom väldigt okända grejer. Liksom. Vi har ju en serie som heter Once Upon a Time där som vi försöker komma ut med åtminstone en produkt per år, där vi försöker hitta en ölstil som kanske inte riktigt finns på marknaden och tolka den på vårat sätt. Så att vi har gjort en Lichtenhainer. Vi har gjort en Grodzisk, den här polska rökölen. Mm. Vi har gjort en klassisk Berliner Weisse. Och nu kommer vi ut med en brettad saison också. Så Once Upon a Time in Valonia kommer den heta. Ja, precis. Mm. Och det är kanske inte öl. Lichtenhainer är inte den kioskvältare. Mm. Men väldigt många uppskattar det. Att man har den här.
Man kan inte beställa den, tänker jag. Aha. Vad ska du ha för något?
Ja, jag kan inte uttala det.
Nej, precis. Något på eld nu då.
Men så att visst, man skulle ju kunna välja att bara producera New England IPA och fruktade suröl, som vissa gör.
Ja.
Och det får de gärna göra. Men vi har ju valt liksom att vi ska ha en bred portfölj. Och det är klart att brygger man bara någonting av en stil så blir man också väldigt duktig på det.
Ja.
Så där får vi också liksom tänka till.
Ja.
Så att vi verkligen gör ett bra jobb när vi släpper de här stilarna. Liksom.
Ja. Det var det jag tänkte vara lite med fullfråga här. Att visst, man kan gå brett, men då är det risk att man tappar liksom kvaliteten då på de så olika sakerna. Och det blir ju bara en stor experimentverkstad.
Ja, så kan det bli.
Det är klart att det kan ju vara kul för egen del. Men det kanske inte så att det är lika uppskattat av kunderna då.
Ja. Nej, men det är en balans. Det är en balansgång där. Mm. Det är det. Men jag tycker vi har av det vi brygger mest av, liksom IPA och lager, så är det ju, har vi kommit fram till bra basprodukter liksom.
Ja. Ja, det fick du ett bevis på här helgen också.
Ja, precis.
Att ni gör bra New England IPA i det här fallet då.
Ja.
Får berätta om det då.
Ja, men det var ett guld till våran trotjänare Happy Valley då, som har varit, det är den ölen som har varit med oss nästan allra längst.
Okay. Det är extra roligt.
Ja, precis. Och den vann guld här för 2 år sedan också. I samma tävling. Och den har vunnit en del offertvinster och så här på Systembolaget. Så att tydligen så finns det något där. Mm. Och det är ju så att liksom brygger man en, till exempel Happy Valley är nogan kanske den ölen vi har bryggt flest batcher av i bryggeriet. Mm. Och har man den mentaliteten att det alltid ska bli bättre och förfina någonting, ändra någonting, så blir det ju väldigt mycket bättre till slut. Liksom. Så att det är liksom de här, ja men jag gillar att ta de tyska Weissbier-producenterna som exempel, som har gjort det i flera hundra år och bara gör en produkt. Mm. Och gör det fantastiskt bra. Mm. Det är väldigt svårt för oss att liksom
konkurrera med det
och komma till den nivån. Liksom. Utan att vi, visst, skulle ett svenskt bryggeri göra Weissbier i 100 år, då skulle det nog vara på samma nivå.
Absolut.
Så är det ju, liksom. Men man behöver ju tid på sig och fram de här. Men det är ju oftast de här flagship-ölen som är bäst i ett bryggeris portfölj. Och det är de som hoppningsvis snurrar snabbast. Så här Bevalley, liksom, den brygger vi så pass ofta. Så att den får ju folk färsk hela tiden. Liksom. Och då blir det ju bra. Ja. Och det måste man ju få snurr på IPOR. Ja. På det sättet.
Nu var det ju så att ni inte har med tillräckligt uppenbarligen i alla fall.
Eftersom vi har inte lyckats få smaka på den här förbannade Happy Valley. Men du tog med något annat istället.
Ja, nej, men jag tänkte, precis. Alltså, som jag nämnt här, vi gör ju väldigt mycket olika grejer. Och en stil som har seglat upp, tycker jag, väldigt kul här på senaste åren kanske. Det är ju Irish Stout. Alltså en lite lägre procent alkoholhaltig stout. Ja, men i Guinness-format liksom, och konkurrerar där. Och det verkar finnas någonting där. För att vi släppte våran Black Mountain Stout då i december. Och det har gått väldigt bra, både på fat och på burk. Mm. Över förväntan liksom. Och jag vet ju här i Göteborg så har vi ju biblioteket med deras Nitro Stout.
Ja, just det.
Som har kommit väldigt långt i det där. Och om man tittar, det säljs ju väldigt mycket Guinness i Sverige liksom. Mm. Så att om vi kan ta marknadsandelar där och att man väljer svensk Irish Stout istället för irländsk Irish Stout, så är det bättre liksom. Det är samma sak med veteöl, att vi försöker ju pusha våra restaurangkunder att ta svensk Weissbier istället för tysk Weissbier. Så att ja, och Systembolaget har börjat släppa det också lite, att den mentaliteten med att liksom en belgisk trippel ska vara från Belgien, utan nej, den kan faktiskt vara från Sverige också, och publicera offerter som passar det.
Men offerterna där utformas så att det inte är det även producentland som måste vara med?
Absolut.
Ja, okay. Så det är inte bara stilen?
Utan nej, det är inte bara stilen. Och traditionellt sett har de varit väldigt låsta vid vissa stilar har till vissa länder. Ja. Weissbier till Tyskland, Irish Stout till exempel till Irland. Belgisk saison till Belgien liksom. Ja. Så att, men det har de, jag ska inte säga att de har blivit bra på det, men det har blivit en liten förbättring. Mm. Och det är ju kul liksom, för vi vill ju liksom att både svenska öldrickare men också svenska krogar liksom ska välja svensk hantverksöl i de här stilarna som såklart har sin ursprung i de här länderna. Men det görs ju antagligen mycket färskare och förhoppningsvis också lika bra öl här i Sverige nu.
Mm. Just färskhetsaspekten är ju alltid intressant. För där har vi en styrka mot de andra. Så visst, ja, men som du säger, vi kan inte brygga samma Weissbier. Okej, det är kanske ett dåligt exempel. Det finns så lång tradition på det. Men jag tar New England IPA till exempel, som är mycket en nyare stil. Ja. Där har vi ju en upper hand mot USA. Därför kan du faktiskt leverera en produkt som är så nära som den ska vara.
Så är det.
Får du in från USA så är den oftast minst 2 månader gammal.
Så är det.
Och det är klart att då har du tappat en del av fräschören i den, en del av aromen och en del av krämigheten i den.
Absolut.
Så att definitivt i de stilarna och även kanske då även i stavstilarna så kan du faktiskt leverera en produkt som har en bra edge då.
Ska vi testa?
Ja, tycker jag. En väldigt clean burk det här.
Väldigt clean burk. Jag ska få en liksom, det här är ju en liten klassisk känsla, men samtidigt är det ju lite new school också liksom. Så den här är ju inte med Nitro just nu. Vi hoppas, jag mötte ju precis Fredrik Bergen här i och så såg han den här och så sa jag, ja men vi ska försöka nu. Nästa batch har vi köpt in kväve då, eller Nitro. Ja. Och ska se hur pass väl vi kan få det att lösas upp i ölet liksom, och finnas där. Det är ju, det är vad jag har förstått, om man tar biblioteket till exempel, de har ju på fat. Då funkar det. Men burk har de ju inte börjat med än.
Okay.
Och det krävs teknisk utrustning till det. Och det krävs andra processer liksom. Så det får vi experimentera. Mm.
Men vi vill... men är det då egentligen det samma som du kolsyresätter på vanligt sätt, att du trycker in det? Det här är mottryck i tanken, eller hur applicerar du den?
Ja, men det är det vad vi förstår, alltså vad jag fått att förklara som att vi behöver dels ha ganska låga temperaturer på ölen, men också ett väldigt höga tryck på kväven liksom, så det ska lösas in på något sätt. Men när man gör det på burk, då droppar man i liksom flytande kväve. Okay. Precis innan locket.
Innan du sätter på locket.
På locket liksom. Mm. Och det krävs ju extra utrustning och så vidare till det liksom. Så där är ju väldigt få svenska producenter som har börjat med det liksom. Sen vet jag, Guinness har ju sina speciella burkar med de här patronerna i botten eller vad det är. Men det är ingenting som vi kommer göra. Men vi ska försöka så gott vi kan. Ja. Liksom. För just Irish Stout är ju väldigt nära associerat med den här krämiga, lena känslan. Och, ja, ni ser det.
Du får det på skummet. Och nu försvinner ju skummet snabbare då, att det är vanlig kolsyra.
Ja, precis.
Just nitron gör ju att du får mycket mindre bubblor.
Ja.
Och då får du ett krämare skum som håller kvar bättre också.
Precis. Det hoppas vi på.
Spännande.
Mm. Nej, men det är spännande sån här. Vi ser att det här kommer, som sagt, det dricks ju en del stout. Det är ingenting gentemot liksom pilsner och New England IPA. Men det dricks en del, och jag tror att kan svenska bryggerier bemästra det här, så kan man nog få dem att få krog och acceptera det, och konsumenter liksom. Sen är det ju det gäller ju att sprida kunskapen om det liksom. Det är en väldigt trevlig stil, och det är fortfarande många som tycker Irish Stout eller Guinness är ju liksom en måltid, men det tycker inte jag. Jag tycker att den är ganska lättdrucken. Och liksom,
allting är perspektiv. Har du bara druckit Guinness så tycker du det. Har du druckit ett annat stout så tycker du inte det.
Mm.
Har du druckit en Imperial Stout eller fortfarande en stout så tycker du det.
Fast man vill ju ha en stout i pint också. Då. Vi får ta 2-33 burkar istället. Ni burkar allt på 33 eller?
Nej, vi burkar en del på 44.
Okay.
Där vi tycker att det finns en bra, liksom, till exempel våran Weissbier som vi gör. Den burkar på 44. Det känns att den ska vara så. Mm. Helst ska det vara 50 kanske.
Ja.
Och sen en del lageröl och några New England IPA:er.
Mm.
Det gör vi. Men 33 är ju... Det blir ju dyrt på 44.
Ja,
alltså klart. Slutpriset till kunder. Liksom. Men så att, vi har ju en bred portfölj som ni såg i vår monter. Här på mässan. Vi har ju 10 öl på fat och lite öl på burk. Och det finns något för alla, och för oss också som liksom brygger det. Vi tycker det är kul att vi har ju fruktad suröl. Vi har nu har vi den här nya dekoktionsmänskade pilsnern vi gjorde med Stigberger.
Ja, just det.
På fat. Vi har ju New England IPA. Vi har Imperial Stout, och så har vi ju liksom så det finns en stor bredd liksom. Mm.
Men ni har också börjat sälja lite grann till utlandet, såg jag på hemsidan, mitt annat också.
Ja, men lite. Den närmaste anser är Norge. Det ligger ju så pass nära oss. Det är bara en timme till gränsen. Och Trondheim där som ligger över gränsen, det är ju en stor stad. Det är ju Norges Göteborg.
Ja, det är så.
Ja, det är en stor stad. Mycket studenter, mycket ölpubbar och sånt liksom. Så att den bearbetar vi. Mm. Absolut. Och så har vi bearbetat lite i Danmark, Finland och sånt.
Ja, det är kul.
Vi försöker ju... Det är inte lätt att sälja alkohol i Sverige. Som ni känner till. Så vi får ju vara kreativa. Vi får använda de nya kanalerna som kommer. Liksom.
Jag hade ett exempel också alldeles nyligen.
Ja, men precis. Vi började sälja vårt öl på Vinoteket då. Mm. Som har Sveriges största onlinehandel då, eller Sveriges största alkoholhandel efter Systembolaget till svenska konsumenter.
Det är så?
Ja.
Oh, jäklar.
Men då är det ju framförallt vin de har skickat. Ja. Nu har de börjat med öl då. Så de började med lite stora flaskor från Belgien, och nu har de börjat med oss på burk då.
Men är det första svenska craft beer som de distribuerar?
Det är det första svenska. Ja.
Och kommer det sig att det blir ni då?
Vi har... men marknadschefen där är en barndomsvän till mig.
Okay.
Så att vi har pratat ihop oss liksom hur man ska kunna göra det. För det är en helt annan inköpsprocess än Systembolaget. Det här är ju en normal inköpsprocess, att vi diskuterar vad vi kan ha för priser och strategier och så vidare. Liksom. Mm. Och det har ju funnits öl via e-handel tidigare. Men problemet är, det har ju bara varit öl, och det här har inte blivit några volymer. Så att priserna har varit höga. Mm. Och det har ju liksom också då hindrat volymerna. Så att, och det blir med volymerna det kommer ner. Så att Vinoteket, de skickar några tusen lådor om dagen med vin. Mm. Då blir det ju höga volymer, och då kan vi hålla... då blir ölen en hyfsad peng eller hyfsad pris till kund. Okay.
Mm.
För annars de här e-handelssidorna som finns att köpa öl på, då betalar man kanske 80 40 kronor för en burk öl.
Ja, precis. Det är till och med billigt ibland, tror jag.
Ja, precis.
Då tänker jag, många tänker lite grann här då, okej, då kan man köpa då vid sidan av Systembolaget. Hur funkar det rent juridiskt? I och med att vi ändå har ett monopol i Sverige.
Ja, men det är ju, domstolarna som har sagt som det är, liksom. Så att det senaste är ju det att Systembolaget förlorade mot Winefinder då, som nu Vinoteket har gått samman med. De blir ju ännu större. Så det är ju redan bestämt, liksom. Det är ju, det är ju juridiken som har sagt sitt, men problemet med Systembolaget för många svenska, alltså Systembolaget är ju liksom gjort för stora producenter, och det har varit problematiskt att växa för oss som är om man är ganska litet bryggeri, då kanske man klarar sig på TSLS och de lokala butikerna man får, de 10 butikerna. Men, eller så vinner man kanske stora offerter eller kvalar in på fasta sortimentet som stora bryggerier har gjort här i Göteborg till exempel. Men då måste man ha en jättestor kapacitet. Mm. Och sen där mitt emellan där vi ligger, där finns det liksom ingen. Så då sitter man lite i rävsax. Mm. Faktiskt. Mm. Det är ju då att Systembolaget behöver antagligen förnya sina sortiment och sina inköpsprocesser för att liksom hålla sig, vad ska man säga, ajour. För att vi producenter blir tvingade att söka sådana här andra alternativ till att nå slutkonsumenterna när det finns alla de här reglerna som Systembolaget har. Mm. Och det är väldigt komplicerat och väldigt få som är insatta i exakt hur vi som producenter liksom kan nå ut med våra produkter.
Men som då blir det egentligen producerande fall då. Var det högsta domstolen som slog igen det? Och det var ju typ somras förra året, eller?
Ja.
Så det är ändå ganska färskt.
Det är ganska färskt, det är det.
Och premissen är egentligen då att då behöver du importera vin eller öl utifrån då.
Ja.
Och det är okej då från svensk konsument att göra det.
Ja,
det och det. För er som producent så får ni skeppa det utomlands.
Ja,
till Danmark. Men sen egentligen återimportera det.
Ja, det är det.
Jättemiljövänligt.
Mm. Ja.
Men hur kan ni få till kostnadsbilden på det då? Är det så att man tänker, betalar inte svensk alkoholskatt då?
Jo, det gör man. Ja, det gör man. Mm,
det gör man. Så det är egentligen samma kostnadsbild.
Ja.
Och sen blir transporten extra utöver det priset då.
Ja.
Så att du kommer egentligen inte kunna... Ja. Premissen blir ju att du får ut en öl på marknaden som du inte hade fått via Systembolaget.
Ja.
Men om du fått ut samma öl på Systembolaget så är den ändå alltid billigare där då.
Ja. Mm. Så är det då. Men det finns ju som sagt, ni vet, vi som är producenter, vi gillar att släppa nya produkter, och Systembolaget har ju satt liksom regler för oss, hur mycket vi får släppa per månad och hur många vi får ha på hyllan och så vidare. Liksom. Så att det är väldigt mycket olika regler och processer och så vidare som gör att det inte är liksom en i min mening, en väl fungerande marknad. Det ska ju vara liksom en efterfrågan och utbud som ska styra det liksom. Och vill svenska konsumenter köpa den här ölen, men det är liksom, om man tar till exempel bara ta Irish Stout till exempel, och tittar man på Systembolaget, då har de liksom ett antal platser för just den kategorin som kallas för Torr Porter Stout på hyllan liksom, och de är jättefå, så att
du liksom, komma in där,
men... nej, så att det kommer ju i stort sett vara omöjligt för någon svensk producent att finnas på hyllan på fasta sortimentet för då Torr Porter Stout, om man inte lyckas sälja mer än Guinness, till exempel. För det finns så pass få kategorier där liksom. Och det där är ju bara sånt som det där är ju så långt bort ifrån diskussionen med folkhälsan och liksom det här med att det värnar om, det där. Utan det där, jag förstår inte varför de ska ha alla de här reglerna. Och de här reglerna är ju otroligt komplexa.
Mm.
Och väldigt få av oss bryggerier kan alla heller. Liksom.
Kan de själva?
Nej, jag tror inte de själva kan. Liksom. Det är ju bara exempel. Till exempel att en saison konkurrerar med New England IPA i samma segment.
Det är logiskt.
Det är logiskt. Så att, då blir det så att vi aldrig kommer ha någon saison fast. Liksom. För New England IPA säljer bättre. Men båda är ale över 5,6% eller vad det är. Liksom. Det är sådana där grejer som är liksom helt... Och vi småproducenter har tagit upp det med Systembolaget, men de tycker det är okej i alla fall. Liksom.
Men på, via Vinoteket, finns det möjlighet då kanske att få ännu färskare öl än via Systembolaget?
Men... Absolut, absolut. Så
att, purfärsk i
stort sett. Ja, absolut. För att Systembolaget har ju sina, vi ska skicka in lanseringsprov.
Mm.
Och vi ska ju liksom, så att tyvärr är det så att på Systembolaget är det väldigt sällan en öl är jättefärsk. Nej. Speciellt IPA liksom. För den ska finnas färdig ett antal månader innan. Och då ska de kunna granska den liksom. Så är det ju inte på vinoteket. Den kan ju stort sett... Vi kan ju...
Vända det på dagen och
så. Ja. Absolut. Mm. Det kan vara samma vecka som den burkar som den finns tillgänglig till marknaden liksom. Så är det inte på Systembolaget.
Nej, verkligen inte. Men är det har något nytt släpp här i maj också på Systembolaget? En New England va?
Ja, men precis. Det är ju en öl som vi bryggde på internationella kvinnodagen tillsammans med en ölklubb för kvinnor i Östersund.
Brudarna.
Ja, Brudarna, precis. Ja,
underbart namn.
Ja, precis.
Brudarna.
Ja. Mm. Så att Empower Haze heter den. Så det är den här Pink Boots Blend. Det blir en ynglig lipa. Fantastiskt trevligt tydligen. Jag har inte testat den än själv, men den ska bli trevligt. Så den släpper vi här i maj. Och vi släpper ju kontinuerliga produkter. Så att vi hoppas ju nu att vi kommer släppa en del nyheter på Vinoteket också. Parallellt här liksom. Och ja, Vinoteket, de är ju öppna för att ta in. De vill ju ta in det som säljer.
Ja.
Så att nu hoppas jag att andra kollegor i branschen vill också släppa sina öl där. För att liksom komma ut med mer och nå fler. Liksom. För att det är framförallt vindrickare där som man kan attrahera. Liksom.
Ja, precis. Ja, nu perfekterar säsongen och testas in.
Ja, men precis. Ja.
Det gillar det.
Ja.
Men vad är det för fred då? Det är egentligen, alltså, vad är det för risk? Om man tänker en producent som vill gå in där och ha det som distributionssätt. Vad är risken egentligen? Det är frakten ner då som man får betala.
Ja.
I princip den frontkostnaden.
Men om man säger så här, vi betalar ju frakten ner till... om man säger när vi skickar öl på Systembolaget, då ligger ju våran öl i våra fall i en Karlskoga till exempel. Den frakten är ju nästan lika mycket som att skicka ner till Köpenhamn.
Ja.
Så att,
det är inte så jättestor skillnad då egentligen. Nej. För er del.
För våran del. Ja. Så att jag skulle inte säga att det påverkar så jättemycket på den biten liksom.
Ja. Mm. Och det är klart att ju fler som åker på tåget, ju större plattform blir det, ju fler kunder komma dit och då kommer det bli en nedhandelsplats
och det här är ju,
och vin.
Ja, och det här är ju inte en handelsplats eller plattform för Abro-konsumenterna eller lådvinskonsumenterna, utan det här är ju för hantverksmässiga produkter som kostar lite mer. Inte jättemycket, men i alla fall. Så att det känns helt rätt att gå i den riktningen liksom.
Ja, spännande, men det är alltid kul. Ja, men som du säger, det rubbar ju status quo lite grann också. Det betyder att folk behöver, eller folk, myndigheter och saker behöver ju anpassa sig.
Ja.
Och det kan ju bli som så att det kanske behöver luckas upp lite grann i regelverket då.
Ja, så är det.
För att egentligen ge en bättre bild av hur ölmarknaden ser ut och vad man producerar och de ölstilarna som finns. Definitivt. Ja, kul.
Riktigt kul. Men det var inte bara här som ni tog medalj. Jag läste något om Beer Masters 2023 också då. Best in show. Vet du vad det är?
Beer Masters. Var det Umeå kanske? Ja, men precis. Jag var ju på mässa där. Ja, men det var ju... Vi vann Best of Show med en dubbel IPA.
Ja.
En dubbel New England IPA.
Mm.
Det var väldigt kul.
Riktigt roligt. Ja. Finns den på bolaget också?
Nej, den tog slut.
Den tog slut.
Ja, men det är ju såna, mycket sådana grejer. Det är ju liksom... Vad heter det? Att man släpper det.
Ja. One-offs liksom.
One-offs. Ja, precis.
Mm.
Och då tar det ju slut.
Mm.
Så är det ju liksom... Och det finns ju man får ju balansera det där, vilka produkter man ska ha i sitt core-segment liksom, och ha kvar hela tiden mot vilka man ska släppa. Vissa tycker ju väldigt jobbigt när, ja men varför ni slutar göra det? Nej, men det var ju bara en one-off-produkt liksom, som vi släppte i maj och sen försvinner den. Liksom. Och det finns ju många, det är ju helt omöjligt för oss att kunna ha kvar alla produkter vi släpper.
Ja. Såklart. Mm. Om man då vill prova er öl och man råkar vara liksom i närområdet där uppe, vart går man? Artut snackar vi om i Östersund.
Ja, Artut är ju fantastiskt. Artut har en fantastiskt bra öltavla med mycket av vår öl. Har de absolut. Uppe i Åre där, vi har haft lite motigt med att ha liksom en bred spridning. De flesta restauranger har några öl från oss, men inte liksom hela portföljen.
Nej.
Men det roliga är att inför nästa säsong då, vilket antagligen blir då när de som liksom lyssnar åker upp, då kommer vi ha en bar / taproom i Åre.
Kul.
Ja, som vi startar upp med en lokal, med en krögare här från Göteborg faktiskt.
Jaha, jäklar vad roligt.
Så att, det ska bli superkul.
Ja, många kranar kommer ni ha där då? Eller vet du det?
15 kranar.
15 stycken?
Ja.
Bara era öl?
Nej, 10 egna och 5 gästroterande.
Mm.
Ja.
Ja. Men vad man tänker Åre som region, är det fler bryggerier eller är det de andra?
Nej, i Åre finns det Åre Bryggkompani också, nära oss. Och i Jämtland som region finns ju många bryggerier.
Ja. Jo.
Väldigt mycket. Men Just där Åre kommun så är det vi och Åre Bryggkompani.
Hur funkar det? Samarbetar ni och utbyter eller så? Ja, här i Göteborg är det ju lite så upprikt klimat att många har ju hjälpt varandra.
Ja, jag skulle inte säga att vi utbyter det, men vi hjälper, oss, hjälper till med inköp till exempel. Mm. Att vi köper in grejer tillsammans och så lånar vi såklart väldigt mycket av varandra. Man har slut på någonting där och så lånar man liksom fram och tillbaka. Mm. Så att absolut, det är ju, vi ser ju inte dem som konkurrenter om man jämför med de stora drakarna. Liksom.
Nej, såklart. Och sen framöver där då, du pratade lite grann om att det var kanske läge att flytta vidare. Att
ni... Nej, men vi behöver nya lokaler för att utöka vår produktion.
Ja.
Så att då är det väl, den nuvarande lokalen kommer inte fungera och växa i.
Nej.
Så att vi har en process nu med Åre kommun att hitta lämplig mark. Och det blir till att bygga lokaler, det finns ju inga massa industriområden med lokaler i Åre. Liksom. Men vi vill ju bygga upp en bra produktions... enhet, men också ett bra besöksmål.
Mm.
Så att besökare som kommer upp till fjällen där kan åka och besöka oss.
Mm.
Kanske få testa någonting i glaset, men också köpa med sig grejer.
Mm.
Om det nu är dryck eller merch eller vad det är. Det.
Mm.
Men att man kan i alla fall komma och se det. Liksom. Mm. Det finns en stark intresse för det.
Mm. Ja, du sa det att i regionen så finns det mycket intresse med just craft. Mat, det glas,
ja.
Det...
Ja, men allt möjligt som produceras.
Ja, och så vidare.
Precis. Så att, jag tror att vi kan... passar bra in där.
Mm. Och det är liksom någonting som attraherar året runt? Att det kommer folk dit?
Det kommer folk...
Vinter och sommar?
Vinter och sommar, absolut. Sen är väl, ja, hösten är väl lite lägre, men det kommer fortfarande en del.
Mm.
Det. Så att det finns ett hyfsat bra underlag året runt.
Ja.
Det.
Lite vad roligt.
Ja, men tusen tack Filip. Vi fick låna dig en stund från eran monter. Det var fullt drag i monter kanske.
Ja, det var fullt drag. Ja. Det var kul.
Kul.
Ja, det är skönt. Kul att vara i Göteborg.
Ja. Med drag eftermiddag nu.
Jag skulle tänka med det. Ja. Ja, det blir inte mindre kan man säga.
Det håller i sig.
Ja.
Yes. Tusen tack.
Ja, tack så mycket.
Tack. Hej. Hej.